Nils-Henrik Sikku, kan du berätta lite om bakgrunden till Bago?
Jo, bakgrunden, egentligen så börjar ju resan väldigt långt tillbaka i tiden utan riktigt. Det är först så här efteråt man kan tyda på att ja, vi var inne och diskuterade de här frågorna 2006, 2007 men ingenting hände. Och så går det närmare 10 år och det dyker upp. Och på något sätt så, det är när olika saker sammanfaller, man har ingen aning om varför, men det sker saker och ting. Och det som har hänt här är ju precis en sån här grej som man inte förväntar sig. Alltså att vi hamnar i ett litterärt stim. Det blir väldigt mycket uppmärksamhet kring de här frågorna. Det skapas nya forum, alltså nya författare dyker upp, förlag börjar etableras och sådär. Men innan det hände, det var ju totalt litterärt vakuum. Det var några få författare som kämpade på och hade väldiga svårigheter. En del till och med. Och de ska ju ha en jättestor eloge för att de har orkat hålla på. Och så fanns det ju de som började diskutera att lämna samiskan helt och gå över till majoritetsspråk för att det var ju så meningslöst. Publiken var så liten, det fanns ingen ekonomi, det var ju bara gratisarbete. Och det enda man fick, det var ju att folk klagade på språket och inte innehållet. Och så där. Så att det har ju varit en väldigt djup svacka. Och speciellt märkbart är det här på svenska sidan. Norge har haft, man har arbetat med det här längre, kommit längre när det gäller stöd och författarskap, och de är ju fler där också. Finska sidan har väl ungefär liknande situation som här. Det är väldigt svårt och arbetsamt. Och den författarkår som finns, den är en åldrande grupp. Och det har ju visat sig att det har varit färre och färre som har varit engagerade. Man har svårt att fylla upp platser som erbjuds för att kunna påverka och vara med. Och det här som sker nu är ju då att det bara exploderar helt enkelt. Det är ju fantastiskt att vara med på en sån här resa. Det är ju nästan obegripligt. För 1,5 år sedan fanns det ingenting. Och nu är det ju så då att det är ett formidabelt tryck mot den här lilla föreningen.
Det har ju åtminstone tidigare, innan den här boomen, om man kan kalla det så räknar man med att det utkommer en bok på samiska vart 50 år. Och det är ju inte särdeles mycket. Hur ser författarkåren ut? Du sa att det är en åldrande författarkår, men finns det också nu då en återväxt? Ser man yngre människor som kommer fram också, kanske just nu i och med att det åtminstone finns vad jag kan uppfatta som att unga filmmakare, rappare, bildkonstnärer, aktivister som stiger fram, finns det också inom den samiska litteraturen?
Jo, det är ju så. När sånt här händer att det kommer yttringar från yngre håll, då måste det finnas någon som tar hand om det här och liksom se till så att det finns, skapas möjligheter och ytor och forum och så vidare. Annars så faller de tillbaka, de orkar inte själva driva det här. Och här är det ju viktigt att det finns en förening. Nu har vi som haft novelltävling, vi har uppmärksammat de som har fått priser. Vi lyfter fram de här, de får vara med och läsa sina alster inför publik och så vidare. Och det där, det ger ju då att det skapar ju ännu mer intresse kring det här, för att de talar ett språk som möts av de yngre. Och det är väldigt viktigt. Vi talar ju ett språk som givetvis kan kännas väldigt mossigt och obegripligt ibland när vi svänger oss med gamla uttryck och liksom försöker liksom prata någon sorts riktig samiska, vilket inte alltid är så lätt att förstå. Mm. Så att visst, det pågår en sak, det händer massa saker, och det gäller att liksom ta vara på de här spirande unga författarna som söker sin inre röst och vill få ut det där.
Det mest synliga resultatet av den här författarskolan som pågick under ett år 2013-2014 var en antologi som ni gav ut som har kommit ut i fjol. Här är då 8 skribenter med. Är det både etablerade författare men också kanske nya författarskap?
Det är alltså folk som har jobbat, det är sjuksköterskor, det är folk som har jobbat i industrin, en del är från renskötarhåll och andra jobbar med kultur och sådär, så jobbar inom förvaltning och så, att det är från olika håll. Ingen av de här har levt utav författarskap på så vis, utan det är alltså så att när de har kommit in här så har de ju vågat, och det är väl där skon klämmer, att våga visa sig. Just den här språkspärren är väldigt, väldigt hård och jobbig att möta. När man publicerar sig, då ifrågasätts ju det. Och det där försöker vi komma förbi. Vi har startat till exempel en insamling av, vi kallar det för post-it-poesi, Skriv som du tänker, stava som det låter eller gör vad som helst. Under Jokkmokks marknad så har vi fått in 75 bidrag. Här under Littfeste, alltså samiska veckan här tidigare, har varit ute. Det är ju bara burkar, liksom, post-it-lappar, skriv och så lägger de in det där. Och det där genererar ju annat, alltså visar på att okej, duger jag så duger ju kanske min granne också att skriva och så vidare. Så det gäller att öppna upp så mycket som möjligt. Och vi resonerar inom föreningen Bago här nu att vi ska inte begränsa det här, vi ska öppna upp. Vill de så stöder vi dem.
I förordet i den här antologin så talar man mycket om att man ska våga skriva med, på hjärtats språk och våga skaka av sig den här självcensurkråkan som sitter på axeln. Vilka teman och motiv är det som anses vara svåra att skriva om?
Ja, rasbiologi är ju väldigt jobbigt. Den är ju nu, alltså nu diskuteras ju den och det är förfärligt. Ju mer vi får reda på det, ju värre blir det. Vi har vetat men vi har glömt och vi vill inte prata om det. Vi har nomadskolan som var en följd av rasbiologernas idiotiska idéer i början på 1900-talet som skapades just för att man skulle så att säga bevara ett gäng. Det var de här fjällapparna som de kanske hette. De skulle hållas rasrena, inte påverkas av den så kallade civilisationen, medan andra skulle raderas bort. Så att man delar upp folk i olika grupper. En del skickades till nomadskolan, andra åkte till byskolan. Och det var egentligen samma folk. Och det här har ju satt sådana spår i vårt medvetande. Så att det är väldigt svårt att liksom greppa det här. Men det pågår ett arbete för att luckra upp det här och liksom få, som du säger, sparka undan den här censurkråkan som är satt här sedan hundratals år tillbaka i tiden. Det är liksom återta sin egen mentala frihet. Det är det vi försöker, alltså få folk att lägga ifrån det där, ge tusan i dem där. Alltså att börja tänka, liksom agera utifrån ja, sitt eget, sin egen vilja. Och det där är inte så lätt. Så det är många svåra frågor som väntar. Vi har ju alltså de här lagarna som har liksom klyvt folk, alltså familjer har blivit splittrade, alltihop. Det är en oändligt lång lidandes historia. Så att det försöker vi liksom få upp det med varsam hand. Och sen så försöka få berättelsen. Folk ska få sin egen berättelse på pränt. Den har vi inte idag. Det är forskare, det är Gud vet vad som har skrivits om oss. Men vår egen berättelse existerar knappt.
Jag tänkte just att det är ju många frågor säkert som är tabu. Och också här i den här samlingen så kan man, finns det många olika berättelser. Man kan skönja, här är en som skriver om adoptivföräldraskap. Här är givetvis förhållande mellan den svenska staten och den samiska. Och sen också religion. Så här finns ju redan många sådana, ska säga, brännpunkter som man kan ana sig till.
Jo, det är väldigt mycket som är, det är oskrivet. Och det, en del vill ju inte röra i det här. Varför gräva upp den här gamla skiten? Och liksom, då kommer ju allt annat också liksom fram. Och det är ju jobbigt att möta det här och diskutera det och berätta om det här. Så att jag själv är mitt i en sån här process och jag vet inte vart jag ska ta vägen egentligen. Därför att jag får reda på saker och ting som inte är så roliga. Men jag måste ju behandla det, alltså man måste ju ta hand om det här på något sätt. Så jag skriver och berättar det. Men det är inte så, jag menar, det krävs ju åratal av träning för att liksom få ut det där. Och det är dit här på något sätt vi måste, om man ser till det stora hela, så att författarskapet måste ju, det är de som ska visa vägen. Och därför är det så viktigt att det verkligen blir av det här, att det inte stannar av, att vi får igång den här processen, att folk liksom slänger ifrån sig den offerkoftan och säger att nej, nu får det vara nog, nu tar vi det här själva.
Du sa här innan att många författare var förtvivlade och tänkte att nu övergår de till att skriva på ett av majoritetsspråken istället för att satsa på att skriva på samiska. Nu är det ju så att samiska är ju inte ett språk. Det är ju många olika språk och också ortografin är ju 6 olika språk. Och de kommunicerar inte nödvändigtvis sinsemellan heller, alltså de här skriftspråken.
Jo, det här är ju som en konsekvens av den här splittrande politiken som en gång har varit. Vi har inte ens diskuterat det, att få ett gemensamt skriftspråk. Alltså att få någon sorts, vad ska man kalla det för kommunikationsmedel. För att, och det som har varit styrande är ju det, det är de som har lärt sig språket, alltså studerat sig till det, som hävdar skillnader hela tiden. Vi som kan det här från barnsben sätt, vi har ju mycket, mycket mer. Det är 98% samhörighet. Det är inte skillnader vi pratar om. Men här möter vi på ett stenhårt motstånd från etablissemanget, om man säger så. Den svenska, norska och finska. De lärda, så att säga, som inte vill. Att de vill inte utsättas för något hot. De vill inte att deras arbete ska bli ingenting. Utan de vill ju höjas till skyarna. För samiskan har ju varit en genväg till berömmelse. Och liksom allt det andra. Man har fått skriftspråk efterkallare efter sig. Det är hit och dit. Och det här är ju väldigt, väldigt märkligt. Vi som samer och samefolk, vi har ju aldrig fått liksom diskutera det här. Låt oss liksom backa bandet lite och fundera på, är det här verkligen sant att vi sitter här, som vi är på den här kursen, 8 personer. Vi kan alltså inte hjälpa varandra därför att vi är analfabeter inför varandra. Vi har skapat ett system som är fördärvligt. Därför att vi sitter och skriver, vi måste diskutera på norska, ja, svenska, engelska. Och ge respons och texter är väldigt svårt om man inte... Så att det här är ju ett av de väldigt, väldigt svåra. Och det här är ju också en sån där tabufråga. Vi får alltså inte lyfta den här, utan att vi blir bannade hela tiden. Så att vi har redan tryckt så många böcker, det har kostat så mycket. Och vad ska ungarna säga? Men jag har ju lärt mig det här nordsamiska 3 gånger om. Nå, och fortfarande är det lika illa. Det är någonting som är väldigt grundläggande fel. Och här måste ju då kulturarbetarna ta sitt ansvar och säga, fan, så här kan det ju inte vara. Det kan ju inte få fortsätta så här.
Och nu har ni åtminstone visat att det kan inte fortsätta så här, för det här, åtminstone bär det här på fröet till någon slags framgångssaga, den här författar- och skribentskolan.
Nej, men något. Alltså det är ju ofattbart egentligen att alltså, så lite har gett så mycket under så kort tid. Att vi skapar en skola, en författarskola. Det är några som går där och så bildas en förening. Och wow, då händer någonting. Då öppnas ögonen upp och säger, är det så illa? Inte ens vi själva förstod att det var så illa. Visst, men så är det. Vi är på gång och vi söker alltså kontaktytor. Vi söker etablera ett system som vi kan haka på. Vi tänker inte skapa hjulet en gång till, utan vi ska se till så att de möjligheter som finns ska också vara jämlika för samisk författarskap och samisk litteratur att komma ut. Så att visst är det en lång väg fortfarande, men det, vi är positivt överraskade över att det överhuvudtaget kan hända sånt här. Men vi har 26 500 kronor i verksamhetsbidrag. Och det är ju hellre att snåla på pengarna här så att man får det här att räcka till, för att till exempel nu i Jokkmokk under marknaden så betalar vi 21 kulturarbetare för att de fick vara med på våra litteraturdagar. Och vi säger att kulturarbetare ska ha betalt. Det är inte meningen att de ska jobba gratis. Det här är ett yrke. Ska de komma in i det här, helst de unga, så måste de förstå att deras alster är värda någonting. Det finns ett inneboende ekonomiskt värde i det här. Och det är dit, någonstans där, som vi måste börja resonera. Hur gör vi nu då? Hur ska vi få ekonomin att gå ihop? Vi har nästan ingen budget alls. Men vi jobbar på. Vi tar ur egen plånbok. Det är inte meningen man ska göra det. Jag har tagit ut 3000 kronor så här långt under 1,5 års arbete. Det är vad föreningen har bidragit med.
Nej, jag tänkte också, för att en av de uttalade avsikterna med den här föreningen var ju att så inom en rimlig framtid göra så att det här är, att författarskap är en näring som man faktiskt kan livnära sig på. Är det realistiskt?
Jo, det är det. Därför att det är inte bara poesi vi skriver, som vissa hävdar. Att jo, samer, de skriver bara poesi och korta dikter och skapar böcker på så vis. Det handlar inte om det, utan det här är ju, författare är ju multikonstnärer. De skriver läromedel, fackböcker, ja, de skriver skönlitterärt, poesi. De ska skapa mycket värden. Och det är det som är viktigt, att författare får möjlighet att skriva, får uppdrag från staten, läromedelstillverkare, skriva fackböcker, så att de är med på proceduren här. För idag finns ju egentligen ingenting att säga. Poesi, vad är det? Det är ju bara att jobba på. För en författare, det är en komplex situation man sitter i. Man måste få pengar, man kan inte bara sitta och skriva, utan det måste ju rinna in. Det är den enkla sanningen, är ju att dit här måste vi komma.
Som vi konstaterar här inledningsvis så utkommer det i princip en samisk bok vart femte år. Men tror du nu att den här takten kommer att bli lite tätare?
Jo, jag vet ju om att jag har ju själv försökt bidra till det genom att jag har startat ett förlag. Och det finns en till i Kiruna som har startat ett förlag, så det är på gång någonting. Och vi vet att det ligger alltså mellan 7 och 10 manus som väntar på att bli finansierade och att vi kan få börja bearbeta texten på ett vettigt sätt. Så det händer saker. Och de unga författarna, genom att vi uppmärksammar dem, så kommer de givetvis att jobba på så att de kommer att få fram sina alster. Det finns, de skriver noveller, givetvis poesi, men även att det börjar liksom diskuteras att skriva romaner. Så att det är ju ett tecken i tiden att det har breddats. Vi har pratat om det här med generationsväxlingen, alltså den är nödvändig. Och vi behöver driva det som ett särskilt projekt, att lämna över den kunskap som finns. Alltså att tradition, alltså de kunskaperna inte bara försvinner, utan på något sätt måste ju levereras över. För vi har ju, som jag sa här, våra egna berättelser finns ju inte. Man kan inte vända tillbaka och säga att okej, jag läser det här stora verket av den kända samiska författaren och liksom luta sig mot det, därför att det är andra som har skrivit vår historia på något sätt. Och den skönlitterära historien, den är ju oskriven fortfarande. Så det väntar ju, vi väntar ju på att det ska komma igång. Visst, det har kommit ungdomsromaner och så vidare, men det är fortfarande för lite. Så det händer saker. Så just den här att nyskrivna manus, nyskrivna böcker kommer ut, det är väldigt viktigt. Därför att det är helt fel det som sker nu, där 15-20 miljoner avsätts till översättningar av byråkratiska alster som inte en människa bryr sig i. De alltså översätter protokoll i högar, och det ligger alltså webbsidor som ingen läser, ingen begriper, som aldrig uppdateras, men lika förbannat så går det pengar till det här. Vi gjorde ett överslag, mellan 15 och 20 miljoner går åt till absolut ingenting. Det är ju bortkastade pengar, men översättarna lever ju. Vi har alltså inte, de är ju fullt sysselsatta med att översätta dessa dokument. De behöver ingenting annat. Så vi behöver en korrekturläsare, en språkgranskare eller vad som helst. Det går inte. Det finns, de har redan, de har väldigt bra betalt. Så att som småförlag så får man ju liksom göra någonting annat. Man får skapa sina egna resurser. Jag själv får läsa, jag får ta hjälp av mina närmaste och så vidare. Så visst sker det, men det är också en väldigt skev resursfördelning. Författarna får, och litteraturen får nästan ingenting. Medan det här elefanten som slukar alla pengar, det är bra för att säga de här som beslutar om det, staten och byråkraterna och allt det där. För att det är på ett sätt, de visar att de gör någonting, men de gör det på ett totalt fel sätt. Den kritiken må de ta, att de är ute på fel spår helt enkelt.